Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är från första Korintierbrevets 15 kapitel, verserna 53-57, som lyder i Jesu namn. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga måste kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kristi kyrka står igen idag inför det oförklarliga. Han som var död, han lever. Han som såg ut att bli fullständigt besegrad av ondska och hat, vann sin seger mitt i nederlaget. De skrämda lärjungarna som hade flytt, de när de hade flytt när Jesus greps i den mörka trädgården och stod på avstånd och tittade på när Jesus korsfästes. De måste nu ha varit fullständigt tillintetgjorda. De hade förnekat sin mästare som Petrus. De var skrämda. De var rädda för judarna, stängde in sig. De hade inte kommit ihåg det minsta att han sa det, att han ska uppstå från de döda. Men nu efterhand blev de överbevisade och måste motvilligt börja tänka om. Det är förunderligt hur svårt det här var för lärjungarna. Det måste mycket till för att de skulle överbevisas om att det som Jesus hade förutsagt verkligen skedde. Och Jesus måste förebrå dem för deras otro. Desto större under är det att sen se dem gå ut frimodigt i lidande martyrium för vittnesbördet, när den helige ande gav dem kraft på pingsten. Vi ska som tema för den här predikan sätta orden genom nederlag till seger. Och vi ska betrakta det här temat ur två synvinklar. Det första är att Gud segrar när han tycks gå under. Martin Luther uttrycker sig ofta paradoxalt, med skenbara motsägelser. I sin bok om den trälbundna viljan uttrycker han sig på följande sätt. När Gud gör levande, gör han det genom att döda. När han rättfärdiggör, gör han det genom att förklara skyldig. När han för oss till himlen, leder han till helvetets djup. Det verkligen märkliga paradoxer. Det här blir verkliga i skildringarna om Jesu död och uppståndelse. Under stilla veckan undervisade Jesus i templet i Jerusalem och sa bland annat: stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Då bad han också fadern i himlen att hans namn skulle förhärligas. Och i det ögonblicket hördes en röst från himlen som sa: jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Och då förklarar Jesus: nu går en dom över denna världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Nu. Här var förhärligandet. Om vi hade försökt förhärliga Jesus, hur skulle vi då ha gjort? Säkert på ett annat sätt. Vi skulle inte ha tänkt oss att Jesus skulle ha blivit förhärligad genom att lida en skymflig död på korset. Att han på det sättet skulle förhärliga Guds namn. Att han skulle vinna seger över djävulen. Det verkar ju vara precis tvärtom. Men nu var det så att det var inte vi som skulle tänka ut hur Gud skulle göra. Och det skulle inte heller Jesu lärjungar göra. Petrus försökte sig på det ett tag och försökte ställa sig i vägen. Och Jesus måste tillrättavisa honom hårt. Gå bort, Satan. Stå mig inte i vägen, för dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Förhärligandet skulle ske precis i dess motsats. Genom att Jesus skulle utsättas för den yttersta förnedring och tvingas lida ett straff som bara de värsta brottslingarna måste lida. Att bli korsfäst var otänkbart för en civiliserad människa. Det var så grymt. Romarna korsfäste bara banditer. Och det handlade inte bara om en undervisning i ödmjuk och saktmod. Det var ett konsekvent handlande i minsta detalj. Det här förutsäger ju också Jesaja, när han i Jesaja 53 kapitlet skriver: han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. Jesus svarade inte på de orättfärdiga anklagelserna. Han använde inte sin gudomliga makt för att stiga ner från korset. Men segern fanns där, mitt i lidandet. Den ena av rövarna som fick hedersplatsen vid Jesus sida, han insåg det. Den romerska officeren insåg med vem han hade att göra. Och vilken var då segern? Den bestod i att det fullkomliga offret nu har burits fram i det allra heligaste. Under gamla testamentets tid måste man offra varje dag, och varje år på den stora försoningsdagen måste översteprästen gå in i det allra heligaste med blod från bockar och tjurar och bringa försoning både för sig själv och för folket. Det var att påminna folket om dess synd och att den måste försonas. Det går inte att komma inför Gud syndig. Men det här offret måste upprepas. På långfredagen satte Gud punkt. Jesus, han bar nu fram ett evigt gällande offer. Nu rämnade förlåten i templet. Den förlåt som hade hindrat människorna att se vad som fanns i det allra heligaste. Den rämnade uppifrån och ända ner. Nu är det öppet för vilken som helst att in i det helgaste gå. Syndaskulden var betald. Ända från Adam till den sista människan. Den var utstruken. Det är fullbordat. Och därför kan vi fråga: du död, var är din seger? På påskmorgonen utfärdades kvittot på att skulden var betald för varje människa. From och ofrom, för jude och hedning, för kvinna och man, för dig och mig. Den eviga rättfärdigheten som Daniel hade profeterat om hade först i fullbordan. Jesus utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och nu var tiden inne att föra ut budskapet i världen. Segern är vunnen. Gå ut. Berätta det här. Hör du syndare, dina syndare dig förlåtna. Det här är fast och visst, därför att uppståndelsen bevittnar att Gud har mottagit det offer som behövs för våra synder. Och nu kan en rättfärdighet förkunnas, att var och en som ser sonen och tror på honom har evigt liv. Då man la Jesu kropp i graven fanns det mänskligt sett inget hopp längre. Man trodde att Jesus hade lidit nederlag. Men så kom påskmorgonen. Det oerhörda budskapet genom änglarnas ord till kvinnorna. Han är inte här, han har uppstått. Som han har sagt. Som han har sagt. Så inleddes den svåra processen att få de tröghjärtade lärjungarna att minnas vad han har sagt. Att tro det. Att det verkligen var sant. Det var nära på omöjligt för lärjungarna att påminna sig de orden då. När Jesus gick på vägen till Emmaus och förklara hur Mose, profeterna och skrifterna i allt hade talat om honom. Då började de här lärjungarnas hjärtan brinna. Guds ord tände en eld i dem. Då förstod de vad skriften sa om att Jesus måste lida och dö och att han skulle uppstå. Det finns knappast något starkare bevis för uppståndelsens faktum än lärjungarnas otro, att de hade så svårt att fatta. Och det här är ett starkt belägg för trosartikeln, att ingen kan komma till Gud utan att han först har dragit oss. Som Martin Luther förklarar tredje trosartikeln: jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av egen kraft kan komma till Jesus eller tro på honom. Jag tror att jag inte själv kan tro. Så var det med lärjungarna. De kunde inte tro, men de kunde tro när den helige ande överbevisade. Och det skedde vart efter med Jesus sårmärkta händer som han visade dem. När han vistades med dem i 40 dagar och gav dem upprepade bevis på att han levde. Lärjungarna, de var också andligen döda och de måste födas genom den heliga ande för att tro. Så här fullständigt måste lärjungarna frånta sin egen kraft och sin tilltro till oss, till sig själva. Och så ser vi ju det också av Petrus. Han hade trott på sin kraft när han bedyrade att han minsann inte ska förneka Jesus om än alla andra gjorde det. Och så står han då och ser blicken från Jesus som avslöjar honom. Och så får han ändå av ängeln den särskilda tillsägelsen, eller han får den särskilda hälsningen: gå och säg särskilt till Petrus. Jesus visste hur han led. Han visste hur han skulle uppmuntras, tröstas. Han var till intet gjord och han måste få sin kraft från annat håll. Med sin seger visade Jesus att han hade besegrat döden. På långfredagen såg det ut att vara precis tvärtom. Men på påskmorgonen var graven tom. Men varför finns då ännu döden kvar? Varför måste vi dö? Varför måste rent av småbarn dö? Vi ska gå över till den andra aspekten. Vår kraft finns i svagheten. Döden sudde synden och syndens makt kommer av lagen. Vi lever i en värld som behärskas av djävulen och hans andemakter. Så ska det förbli tills Jesus kommer tillbaka. I vår tid tycks ondskan mobilisera sitt angrepp ännu mer än någonsin. Djävulen har alltid farit fram hårt. Men i den andliga kampen idag tycks det vara en kulminering. Guds ords ljus tas bort allt mer och mer och förnekelsen tilltar. Hur kan djävulen få en sådan makt? Här gäller det som står i uppenbarelsebokens 12 kapitel. Djävulen har kastats ut från himlen och kommit ner till oss i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Han försöker nu ännu förföra människorna så att de inte ska se den segrande Herren utan vända sig bort i otro och så gå förlorade för evigt. Det här är precis vad Jesus har sagt. Ska väl människosonen finna tro när han kommer? Tyvärr är det på samma sätt med oss som med lärjungarna. När vi står inför det mörka och det svåra så glömmer vi så lätt bort vad Jesus har sagt. Vi tappar bort Jesus ur vår åsyn. Och därmed så börjar vi spekulera i hur vi själva kan ordna upp det. Det är ofta med oss som är lärjungarna. Vi vill själva utmärka oss. Om inte i offentligheten så åtminstone hos medkristna. Vi söker andra människors beröm och söker efter de förnämsta platserna. Så var det med Jakob och Johannes som önskar få de bästa platserna. Och rent av i det tillfälle när Jesus instiftade nattvarden börjar lärjungarna tvista om vem som var störst. De hade inte lärt sig att se på Jesus och de hade ännu inte lärt sig vad det betydde att segern vinns genom nederlag, att kraften fullkomnas i svaghet. Också Paulus måste uppleva sin svaghet för att få se var kraften fanns. När han fick de väldiga uppenbarelserna, som han säger i andra Korintherbrevet 12, att han blev uppryckt ända till tredje himlen. Han fick se sånt som människor inte ska få se. Så måste han få en mot, en balans. Han fick en törntagg i sitt kött som gjorde att han bad till Gud 3 gånger att den ska tas bort. Varje gång fick han svaret: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Och därför säger Paulus att han mycket hellre vill berömma sig av sin svaghet för att Kristi kraft må komma och vila över honom. Det är mycket härligare att ha Kristi kraft över sig än att vara tvungen att ha hänvisat till sig själv, sin egen styrka. Och därför var det som Paulus kunde tillsammans med Silas sjunga lovsånger i fängelset när de satt i Filippi, djupast inne i fängelsehålan. Så kunde de sjunga lovsånger och vara ett vittne inför de andra. Trots att de hade blivit så illa behandlade. Och den natten kom ett helt husfolk till tro och blev döpta. De fördes från död till liv. Deras svaghet fylldes av Guds kraft. Så var det också med de heliga martyrerna. Deras blod blev utsäde för Guds rike. Det har ofta visat sig att djävulen bättre lyckas förstöra kyrkor genom anpassning och medgång än genom förföljelse. För då har människor tagit sig upp och börjat tro på sig själva. Påsken var under fornkyrkans tid den stora dophögtiden. Om man hade tillgång till djupt vatten steg dopkandidaten ner i vattnet, och det var ett uttryck för att synden hade begravts. Så steg man upp på andra sidan eller upp igen från vattnet för att uppstå med Kristus till ett nytt liv. Det här beskriver Paulus i Romarbrevet. Och det ska påminna oss om hur vi behöver föras till korset och till Jesu uppståndelse. Genom att påminnas om vårt dop. Och jag ska citera ett lite längre avsnitt därifrån. För det är just ett sådant tema som finns här. Som har varit av gammalt ett centralt tema just på påsken. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa är korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är mitt i detta vi har vår seger. Vår dop är en borgen för dig. Genom dopet har vi vuxit samman med vår frälsare, förts till korset, dött med honom. Och genom dopet har vi också varit med honom i hans uppståndelse. Och vann seger över samma död och djävul. Så ska vår dop vara en ständig påminnelse för oss om hur vi har korsfästs med Kristus och uppstått med honom för att leva med honom. Och i det här har vi också ett bergsäkert hopp inför domen, som Paulus skriver i Romarbrevet 8. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vi sjunger om det här på en variant i den gamla avskedssången som är skriven av Fredrik Engelke och finns i Sions harpan. I hans seger har vi nu mod, livet har vi i hans blod. Och ut i hans dyra sår har vi ständigt jubelår. Se, så går det hem på nåden tills vi står i himlen. Så får vi också räkna med att Gud har sina vägar med det tunga. Men också med det ringa och obetydliga. Och det gäller också när vi överför det till vår vardag. Du som har ett simpelt och kanske föraktat arbete. Du som inte har något arbete. Du ska inte tro att Gud har glömt dig. Det finns alltid en uppgift i Guds rike. Och Gud vill använda just dig som har mist tron på dig själv. Och som inte ser några utvägar. Därför säger Paulus i Kolosserbrevet 3. Allt vad ni gör i ord eller i gärning eller handling. Gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Har du en tjänst där du får göra bruk av dina kunskaper och där du har alla möjligheter, tacka Gud för det. Men kom ihåg att det inte på dig din kraft beror, utan på Guds välsignelse. Stöder du dig på din egen kraft eller söker ditt eget bästa, så går det snett. Vi blir påminna av Paulus om hurdan vår livsinriktning ska vara i samma Kolosserbrevet, tredje kapitel. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Här får vi veta hur vi ska tänka om allt sånt som vi skräms av, som vi upplever svårt och tungt. Det gäller att börja i rätt ända. Hur underligt det än låter, ska vi börja i himlen? Precis tvärt emot vad människor säger i vår tid. Vi ska inte fly bort ifrån det här jordiska och börja drömma om någon övernaturlig tillvaro. Men det är just i himlen vi ska börja. Vi ska inte börja med det jordiska. Då vi har den rätta ordningsföljden, först Gud och hans rike, och sen det jordiska. Då har vi också kraften och välsignelsen med oss i den jordiska sysslan. För det är ju hos Herren som kraften finns. Och det betyder också att vi inte behöver använda vår egen kraft för den tjänst vi har kallats till. Inte ens fast vi är helt utlämnade och kanske saknar all kraft. Inte fast vi är fjättrade i sjukbädden. Utan förmåga att gå eller säga eller göra något. Så är vi utan kraft. För kraften är inte vår, den är Guds. I första Korintierbrevet 3 säger Paulus om tjänsten i Guds rike. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Gå därför i frid på din vandring med den uppståndne. Låt honom fylla din svaghet med sin kraft. Då ska du få de rätta orden och kraften att vittna om den uppståndne, uppståndelsens Herre, för dina medmänniskor. Även om det skulle bli nederlag till det yttre. Lev för honom som har dött och uppstått för dig. Då ska du uppleva den stora, riktiga segern när uppståndelsens dag är inne. När döden och djävulen kläs av sin skenbara makt. Och när de måste böja sig inför den uppståndne Herren. Men vi behöver inte vänta med att fröjdas till den dagen. Redan här och nu får vi fröjdas. Han är uppstånden, fröjdas min själ. Stäm in i sången, gammal och ung. Synden och döden intet förmår. Kristus har segrat. Kristus har uppstått. Segern är vår. Amen. Lovad vare du, vår Herre Jesus Kristus, som genom din heliga uppståndelse har brutit dödens udd och fört liv och oförgänglighet i ljuset. Vi ber dig, ge oss del av det liv som du har vunnit åt oss, så att du verkar i oss genom livets ord, och så att vi lever i dopets nåd, och dag för dag vandrar i kraft av din uppståndelse. Ge oss till sist en glädjerik uppståndelse med alla trogna. Amen.